Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyresö 91,4. Jag heter Ann Sandin Lindgren. I slutet av november förra året, 2025, då höll föreningen Multikulti Family med Rashid El Monasifi en trygghetsfestival här i Tyresö. Och jag, Ann Sandin Lindgren, var där. Även Pierre Näs, men en annan programmakare, var där. Och även Alexander Nilsen, som är programmakare, var där och höll ett föredrag. Och där var vi och spelade in från själva dagen. Men sen så bandade jag, ja, spelade in förstås, heter det nu för tiden, ett antal föredrag. Och många av de föredragen har vi sänt här på Tyresö Radion. Senast var det Frida Walter som jobbar med mäns våld mot kvinnor. Jonathan Eliasson som är föreståndare för ett SIS-hem. Och sen intervjuade jag själv Alexander Nilsen, för den inspelningen blev inte så bra. Och sen var det inte så många andra inspelningar jag kunde göra, för att det är inte lätt med ljudet när folk håller föredrag. Och ibland visar de så mycket bilder så att själva ljudet blir inte så intressant. Men en som höll ett fantastiskt viktigt föredrag, det var Maria Rashidi. Hon berättade om hedersrelaterade brott. Så den föreläsningen kommer ni få höra här. Först så gör jag en liten intervju med henne innan hon börjar. Så det får ni höra först på plats. Och sen får ni höra i stort sett hela Marias föredrag. Varsågoda. Här har jag en av föreläsarna. Vem har jag här?
Maria Rashidi.
Och du är väldigt känd för väldigt många. Du berättar om ett speciellt väldigt svårt ämne.
Ja, det gör jag faktiskt, för att det är ett svårt ämne och samhället, det har tagit tid för att smälta det här. Svenska samhället var väldigt främmande när det gäller hederskulturen. Så jag var tvungen att kämpa på, jobba för att få dem att begripa och vilka mekanismer man ska vara uppmärksam på.
Och du har blivit intervjuad av Rashid 2 gånger på Tyresö Radion och hans podd. Och jag tycker du var fantastiskt bra på att förklara de här sakerna.
Tack, man försöker, men den där gången var jag inte jättenöjd. Men tack.
Ja. Nej, men jag har hört dig i andra sammanhang. Ja. Du blir ofta intervjuad. Du är en av de få som står upp och säger som det är.
Det är ett svårt ämne och även det finns hotbilder också överallt runt omkring så att man... Men det kräver lite extra kraft att kunna berätta. Jag pratar inte bara om hederskultur, utan jag pratar om barnslöja, jag pratar om patriarkatet, jag pratar om religiösa makten.
Ja, jag vet.
Allt det där är väldigt känsligt.
Så men du gör det på ett sånt bra sätt, tycker jag. I och med att jag lyssnar på Tyresö Radion, så när jag slår på radion och hörde dig, så lyssnar jag på dig 3 gånger, tror jag.
Vad roligt. Tack.
Tack så mycket, Maria.
Tack själv. Mm.
Det ska bli väldigt intressant att lyssna på dig. Tack.
Han frågar, vad är klockan? Jag tittar på min armklocka. Hon är 9:45. Snart ska jag vara hemma. Min lilla flicka har födelsekalas. Hon har bjudit klasskamraterna och ville inte att jag ska vara med. Jag lovade att vara hemma vid den tiden. Det är bara några steg fram till min port och min lägenhet. Jag tittar på honom. Han är jättesnäll. Han ser jättesnäll ut. En ung kille. Och tittar på min armklocka. Och tittar på honom. Men jag hann inte säga hur klockan var. Han kommer nära mig. Nära. Väldigt nära. Och snabbt fråga. Ursäkta, vad är klockan? Och sen helt plötsligt kastar han någonting på mitt ansikte. Mitt ansikte. En människans existens. En människans identitet. Det förstör. Det gör ont, det svider, jag skriker, springer och det svider. Det brinner i mitt ansikte. Och mitt ansikte, som jag var mycket stolt över, det håller på att flagna, ramlar ner. Det är fruktansvärt. Och jag springer. En vit sken tar sig över mina ögon. Jag ser ingenting. Allting är alldeles vitt. Och jag springer. Jag vet inte vart. Bara springer. Och helt plötsligt känner jag att så som en bil kör på mig. Det är han, min exman, som hade väntat tills att uppdraget ska bli. Han drar mig in i bilen. Maria, Maria min älskling, jag älskar dig. Du gjorde det. Du gjorde det du hade sagt. Nej, nej, det var inte jag. Jag lovar. Det var inte jag som gjorde det, det var någon annan. Du gjorde det. Han kör mig till Sankt Göran akutmottagningen. Och min dotter som sitter i baksätet skriker, gråter och skriker och skakar mig. Mamma, vem var det? Vad var det där? Hur vet jag? Nu är det allting vitt. Nu ser jag inte min dotter. Jag hör bara hennes röst. De kör mig till akuten. Och där, min dotter gråter och skriker. Hon bara skriker. Och hennes röst sitter på mitt hjärta. Klarar inte av att se henne och skrika. Och höra hennes skrik. Och sen kommer människor, sjukhuspersonalen. Och sen, det blir mediciner, smärta, sprutor. Och jag försvinner. Jag vill försvinna. Det var skönt. Det var skönt att inte existera, inte finnas. Jag går, jag flyger. Flyger till en annan värld. Där finns det inga onda människor. Där är det bara vackert, små barn och mycket grönt. Och många romer, människor som sjunger och går och bär mig med sig. De bär mig. De är lyckliga och jag är lycklig. Men det var inte det. Året var 1997. 19 september 1997. Jag är hos min väninna. När min mobil ringer. Det är han, min exman. Maria, kan vi ses? Kan vi träffas? Nej, nej, jag vill inte träffa dig. Jag vill inte se dig. Snälla Maria, bara en halvtimme. Jag lovar att jag inte skadar dig. Jag lovar. Bara en halvtimme. Jag vill prata med dig. Men jag vill inte prata med dig. Jag vill inte se dig. Jag hatar dig. Jag bara hatar dig. Och lägger på luren. Efter en kort stund det ringer mobilen igen. Den här gången var min dotter. Hon som var nyss fyllt 18 år. Min 18-årige dotter. Som inte fick träffa sin mamma. Mamma är en hora. Hon går och bara ligger med män. Hon har lämnat oss. Hon har lämnat sin familj. Hon går runt omkring och knullar män. Hon är en billig kvinna. Ni behöver inte ha henne. Vi kommer att åka till Iran. Ni kommer att börja i engelska skolan. Vi behöver inte henne. Hon får gå runt och göra vad hon vill. Det var det som bilden från mamma. Det var min dotter. Mamma, kan du komma? Snälla, kan du komma? Nej, men älskling, jag vill inte. Jag är rädd för honom. Han är farlig. Nej mamma, jag lovar, jag är bredvid dig. Jag kommer inte lämna dig ensam med honom. Okej, men bara att du kommer följa med mig. Och då tänkte jag hinner att krama henne. Jag har inte sett henne på flera månader. De gömmer sig från mig. De tycker att mamma har blivit hora. De har blivit hjärntvättad. Pappa hade indoktrinerat dem. Det värsta om Maria och mamma. Och därför, de fick inte träffa mig. Då tänkte jag, det här är bara en chans att träffa min dotter och krama henne. Och se hur mycket jag saknar henne. Älskling, du brukar låna mina kläder. Jag saknar dig. Och då sa jag till henne, okej, jag kommer Bara med dig och bredvid dig. Okej, mamma, vi åker. Jag åker med dem, med honom. Och min dotter i baksätet. Vi åker till en kafeteria på Sveavägen. Där sitter vi. Han går och parkerar bilen. Maria, kan du komma tillbaka? Ge mig bara en chans. En gång bara. Sen får du göra vad du vill. Nej, jag kommer aldrig tillbaka. Jag vill inte se dig. Det har inte ens gått 3 veckor. Du förgiftade mig. Du hade planerat att kidnappa mig till Iran. Du hade till och med skaffat en rullstol. Du hade skaffat skola till barnen. Du skulle kidnappa mig till Iran. Och som du brukar säga, uppfostra mig till en bra, fin och ärbar kvinna som har respekt för sin familj. En kvinna som lyssnar på sin man. En kvinna som klär sig fin. En kvinna som har tro på sin man och sin mans familj. Som hederskulturen kräver av mig och dem. Nej, jag kommer inte tillbaka. Hur mycket än du kämpar. Jag hatar dig. Du tog mina barn ifrån mig. De vänder ryggen mot mig när de ser mig på gatan. De vill inte prata med mig. Du tog allt jag hade kämpat för. Jag gick ut hemifrån med 2 sopsäckar med mina kläder. Ingenting mer. Jag och min lilla flicka, vi sov på golvet. Vi hade ingenting. Men jag hade inte mina äldre barn. Jag hade min lilla flicka. Han tittar på mig. Men Maria, snälla, jag är rädd att du kommer att ångra dig. Vadå, tänker du skjuta mig? Skjuta ihjäl mig? Men gör det. Tror du att jag lever? Jag lever i ett helvete. Jag vill bara dö. Döda mig. Döda mig när du vill och du kan. Maria, jag lovar. Det kommer inte bli bättre än du. Det kommer bli värre. Du kommer ångra dig, Maria. Du kommer ångra dig. Och det här är din allra sista chans. Jag vill inte skada dig, Maria. Jag vill inte. Och jag ger dig den här chansen. Ta den här chansen, Maria. Kom tillbaka till vår familj. Vi åker på semester. Och jag bara tittar på honom. På hans ansikte. På hans ögon. På hans kroppsspråk. Gud vad jag hatar den här människan. Jag sa, du förstår inte. Varenda celler och nerver av mig hatar dig. Hellre dö än att en enda dag leva med dig. Okej, du valde det. Det var ditt val. Jag visste att någonting är på gång. Jag visste att han menar med någonting, allt det här han säger. Att du kommer att ångra dig, Maria. Varför ska jag ångra mig? Ska han skjuta ihjäl mig? Så det är lika bra. Han kanske har en pistol i bilen. Han kommer att skjuta ihjäl mig. Det är bara bra. Jag är trött på livet. Jag är trött att springa efter mina barn. Jag är trött att vara rädd på gatan. Jag är trött att när jag sitter i bussen säga till chauffören, snälla, finns en bil bakom dig? Eller kan jag sitta här? Jag känner mig hotad. Min man följer efter mig. Han var vid porten. Han var vid fönstret. När jag var på tunnelbanan, han var bakom mig. Han var överallt. Jag levde med skräck och rädsla att bli ihjälskjuten. Det var ingen dålig grej. Okej, jag går och hämtar bilen, säger han. Han gick för att hämta bilen. Och bilen var parkerad utanför. Det dröjde nästan en halvtimme. Tills han kommer tillbaka. Jag hade någon aning. Men jag hade ingen aning om vad skulle han göra. Annars hade jag sprungit iväg. Jag var vid min dotter, höll i hennes hand. Och kramade henne och sa, lämna mig inte ensam. Snälla. Nej mamma, vi åker tillsammans. Det händer ingenting. Och hon som var naiv och trodde på pappans ord. Vi åker i hans bil. Vi åker till gatan där jag bor. Jag bor på port nummer 18 där jag bodde på min gata. Men konstigt nog, han stannade vid port nummer 6. Det var en veterinärbutik. Och stannade. Okej, Maria, hej då. Jaha, okej. Det händer ingenting. Det har inte hänt någonting. Alltså det var bara jag som var negativ. Han ska inte skada mig. Han har inte skadat mig. Jag är frisk. Jag var glad. Jag var chockad. Och jag var mycket överraskad. Att det hände ingenting. Okej. Jag kramar om min dotter. Och säger hej då. Och han sa hej då Maria. Och jag tittar på hans ansikte. Hans ansikte var mycket talande. Det sa någonting till mig. Jag var mycket misstänksam, paranoid. Vad ska hända? Men det hände ingenting. Jag går ut ur hans bil och promenerar mot min port. Det här var ett tecken. Varför nummer 6 och inte nummer 18? Det var ett tecken. Men jag fattade inte vad menade med det här. Jag passerar port nummer 6. Och sen port nummer 8. Precis utanför port nummer 10. Det står en kille. Med träningsoverall. Ung. Kanske 24-25 år gammal. Som såg jättesnällt ut. Han tittade på mig i ögonen. Från 10-12 meters avstånd. Jag förstod att han har någonting med mig att göra. Jag förstod att jag trodde att det är en tjuv. Som vill ta min väska. Så därför gick jag ner från trottoaren och snabbt försökte att passera honom. Så han kom fram och frågade, vad är klockan? Och denna meningen var slut på mitt liv. Och denna dagen, 19 september 1997, klockan exakt 9.45. Jag hade en armklocka. Jag har den fortfarande och det har stannat på 9.45. Och den här sekunden, den här timmen, den här kvällen var det slut på min normala liv. Jag förlorade mitt ansikte. Jag förlorade min kvinnliga identitet. Jag förlorade min skönhet. Mina ögon. Det blev operation efter operation efter operation. Bodde på Karolinska brännskadeavdelning i flera månader. Jag blev fast där. Jag ville inte lämna sjukhuset. Jag var rädd för världen. Jag var rädd för människor. Jag var rädd för allting. Jag satt och bodde där. Jag tyckte det är bra att leva hela livet i det här rummet. Jag hade en bandspelare. Och telefonen som kunde ringa mina barn när som helst. Så var det att Maria, denna Maria, dog. Men jag dog inte. Jag föddes. Jag föddes på nytt. Jag blev en ny kvinna. Och ifrågasatte systemet, patriarkatet, religionen, makten över min kropp och min sexualitet och miljontals kvinnors kropp. Det var det som gjorde att jag vaknade till livet igen. Jag var förbannad, jag var arg. Jag var väldigt, väldigt, väldigt arg. Och jag ville ändra på världen. Jag ville ändra på synen på kvinnor. Och då föddes en ny Maria. Maria Rashidi, kvinnorättsaktivist. Och då blev jag en kvinnorättsaktivist. Och jag står här nu. Och berätta om min sorgliga historia. Inte för att ni ska tycka synd om någon eller mig. Utan ni ska vakna. Vi ska vakna. Vi måste ifrågasätta systemet. Vi måste ifrågasätta patriarkatet. Och manliga synen på kvinnor. Jag vill att alla ska vara kvinnorättsaktivist. För att inte en enda flicka ska leva med rädsla. Eller hedersvåld. Eller könsstympning. Allt det här ligger i mitt ansvar och mitt uppdrag. Tack.
några som har frågor till Maria?
Maria, när du var ung gifte du dig med en man som du inte älskade. Dina föräldrar och din släkt krävde inte heller att du skulle välja honom. Ändå valde du honom. Varför?
Jag kommer från Iran. Och denna tiden som hon pratar om, det är 40-45 år sedan. Och systemet var också patriarkalt. Kvinnoförtrycket var ganska högt. Och vi flickor hade inte så mycket frihet. Jag läste på gymnasiet. Och då antingen studerar du som kvinna, som flicka. Eller du ska gifta dig. Jag tyvärr inte kom på universitetet. Då hade jag inte så många valmöjligheter. Det kommer friare män från olika familjer som frågar chans för att gifta sig med mig. Och då valde jag honom. Det verkade som om han var snäll. Han på alla sätt och vis, han var bra. Han kunde kanske bli en bra pappa också. Jag var inte kär i honom. Men han var en bra case, en bra fall för mig. Så därför accepterade jag och mina föräldrar med. Och därför gifte jag mig med honom.
Ja. Kort efter bröllopet fick du uppleva din makes riktiga personlighet. Det tog inte så lång tid efter att ni gifte började misshandel. Både fysisk och psykisk. Vad gjorde det med dig att som människa under 18 års äktenskap blir kallad för hora av mannen som var pappa till dina barn?
Du vet, min giftermål blev exakt samma period som islamiska revolutionen tog över Iran. Khomeini som lurade världen och blev alternativ för revolutionen. Och då kom islam kom och tog över. Slöjan kom och patriarkatet. Och han, min exman, blev en av regimens anhängare. Om jag kommer från en liberal familj och vi hade inte en slöja och värde inte en slöja. Jag var ganska fri. Men han var tvärtom. Han och hans familj, syskon och familjen blev anhängare till islamisterna. Så det byggdes en klyfta mellan oss direkt. Och därför han skämdes alltid på mig, hur jag beter mig och klär mig. Han tyckte att jag och min familj, vi är villiga, vi är lösaktiga. Så därför hade han uppgift, plikt, att uppfostra mig till en ren, fin och ärbar kvinna. Alla mina kläder var kritiserade. Min kjol, min klänning, min slöja, allting var fel. Och han skadade mig, han förstörde mina kläder många gånger. Ibland hällde han klorin på min kjol. Ibland gömde min kjol i luftkonditionen och massor med sånt där. Och jag letade efter, de fanns inte. Och jag vågade inte stå emot honom. Så var det. Och han ville uppfostra mig på ett bra sätt som enligt islam var en bra kvinna som täcker sitt hår och är en fin kvinna. Men jag kallades dagligen för ni hela din släkt, ni är horor. Du är en villig kvinna, du uppfostras inte. Du blir inte bättre. Så därför, det här ordet tog på mig jättemycket energi. Jag kände mig kränkt, förnedrad. Och jag gömde mig och blev mer och mer isolerad. Och bilden på boken och en bild från då, om ni jämför den, inom loppet 3-4 år. Jag blev jättedeprimerad, mycket smal och ville inte umgås med folk. Så han lyckades och kränka mig för rejäl, mycket, mycket.
Ja. Berätta om anledningen till varför du som mamma till tre barn fick fly till Sverige före din man.
Det var som sagt, min giftermål blev samtidigt som det blev revolution i Iran. Men därefter blev det krig mellan Iran och Irak. Och vi var från södra Iran och centrala Iran. Där det var hela tiden raketer, bomber, flygplaner kom och kastade raketer. och bomber som kom från Irak direkt till vår stad. Så vi flydde från olika byar och städer och gömde oss. Men jag ville inte lämna Iran. Jag ville lämna Iran. Jag ville inte stanna kvar. Av två anledningar. En var att det var krig och vi var inte trygga. Det andra var att jag hatade den här regimen och deras moralpoliser på gatan som hela tiden kom fram. Syster, dra ner din slöja. Syster, varför har du läppstift på dig? Syster, och de här hatade jag. Jag fick mycket utskälld och mycket kritik också. Men jag klarade inte av att leva där. Och jag tänkte, ska jag fostra mina barn där? Mina flickor, hur ska det bli med dem? Därför kontaktade jag mina anhöriga som bodde här i Sverige att hjälpa mig att lämna Iran. Och de gjorde det. Men jag fick lämna för att när det kom en raket till vårt hus, då förstörde halva huset. Och min son blev apatisk. Han slutade prata. Och min man blev mycket rädd. Han godkände, okej, ni får flytta, ni får åka till Sverige. Men du måste lova mig att inte ta av din slöja. Och jag lovade. Och jag fick tillstånd från honom att flytta till Sverige tillsammans med mina barn. Och när hans uppehållstillstånd blev av, då kommer han också. Så det var anledningen att vi flyttade till Sverige.
Okej. Men hur såg det Sverige ut när du kom hit 1987 jämfört med det Sverige du ser det idag 2025?
Jag kom till Sverige 1987 och denna Sverige glömmer jag aldrig. Det var min paradis. Det var just denna landet jag ville leva i och det var just denna landet som jag ville uppfostra mina döttrar. Jag ville utbilda mig, jag ville bli barnmorska och jag ville bli en fri kvinna. Det där Sverige tyvärr existerar inte idag. Det går inte att jämföra. Idag ser vi treåriga, fyraåriga, små flickor som bär slöja eller täcker sitt hår och får inte gå tillsammans med pojkar, hålla i deras händer eller simma och bada. Det här Sverige fanns inte då. Och därför jag kände att det här är min paradis. Idag ser vi kvinnor som täcker hela sitt hår, sitt huvud med burka eller med niqab. Och vi vet inte, den som bär niqab, är det en kvinna, är det en man, är det en terrorist? Vad är det för människa? Så därför jag vill jättegärna kämpa emot all det här verktyg som begränsar kvinnans rättigheter och frihet. Och det här manliga patriarkala systemet vill jag påverka och ändra på. Och denna Sverige är dagens Sverige tyvärr. Vi måste ta hand om. Jag flydde här för frihetens skull, inte för pengar. Inte för att arbeta, jag hade redan jobb i Iran. Jag flydde för friheten, för jämställdhet, för demokrati. Men som vår föregående talare har berättat, kriminaliteten är väldigt högt. Kvinnoförtrycket är väldigt högt. Och det måste vi se till att inte bli så, att förändras. Var en av oss har plikt, som plikt att kämpa emot det. Och denna Sverige för 30-40 år sedan, den saknar jag fortfarande.
Ja. Efter 1,5 år kom din mage till Sverige. Sverige blev för honom ett helvete. Han tappade sin makt som man och kände sig misslyckad. Det gick inte så långt att han anlitade någon som kastade syra i ditt ansikte. Vad står syraattack för och varför riktas man mot ansikte?
Det här handlar om hederskultur. När vi pratar om hederskultur eller när ni hör ordet eller meningen hedersrelaterad våld eller förtryck eller kontroll. Det är otroligt viktigt att vi kan den här meningen och vi förstår och känner tecken och mekanismen som ligger bakom det här. Varför en pappa som egentligen älskar sin dotter, Fadime Shahindar, planerar att skjuta ihjäl henne. Han får till och med hjälp av Fadimes mamma. Varför gör man så? Den här kulturen är mycket, mycket starkare än livet för barn. Det är hans plikt att han måste försvara sin tradition. Han måste försvara sin kultur. Och därför gör han så. I Fadimes fall, eller Saras fall, eller Felas fall, eller Abbas Reza, alla de här dog för att de sa emot sin kultur. De stod emot kulturen. Fadime var modigaste. Jag var där och lyssnade på henne för i riksdagen när hon talade. Hon sa att de kommer att döda mig. Hon visste exakt att de kommer att döda henne. Jag trodde också att han, min man, kommer att döda mig. Men det som jag inte hade någon aning, att han ville inte att jag ska dö. Han ville att jag ska gömma mig resten av livet. Han ville förstöra min kropp och mitt ansikte. Och det här är en bra verktyg för patriarkaten, för hederskulturen. Att om jag inte äger henne, ingen annan ska äga henne. Det här är straffet som jag fick för att jag ville inte ha honom. Jag ville inte leva med honom. Och därför, och det är en vapen, en verktyg i patriarkatet, i hederskulturen händer. Och det måste vi känna till. Vi måste förstå koderna och vi måste se till att flickor och kvinnor får hjälp när de söker hos myndigheterna, socialtjänsten och så vidare.
Maria, när var din senaste operation och kan du berätta för oss hur många operationer du har gått igenom?
Allra sista operationen som jag gjorde, allra sista var det 18 december förra året. Innan dess var det 11 november samma år. Och de, plus de här två blev det 108 operationer som jag har gjort. Och fortfarande, jag har planerat att åka till England igen nu efter årsskiftet för att träffa överläkare. Och kämpar och söker efter botningsmedel. Någonting som botar min syn och jag får synen tillbaka. Jag har tyvärr inte accepterat att kroppen blir, jag vet inte. Ansiktet har opererats många gånger. Men synen accepterar jag inte. Jag tror att så länge jag lever, jag kommer att kämpa för att få synen tillbaka. Men det blev sämst förra året efter operationen 18 december. När en infektion hamnade i mitt öga och förstörde. Det var på sjukhuset, Sankt Eriks ögonsjukhus. Och tyvärr, det blev inte bättre. Men kampen fortsatte.
Genom syratanken insåg du att våld mot kvinnor är ett globalt problem. Att det händer i alla kulturer. Vad anser du är skillnaden mellan våld i nära relation och hedersrelaterat våld?
Vi hörde Frida när hon berättade om våld i nära relation. Väldigt bra och väldigt omfattande faktiskt. Jag lärde mig mycket. Men våld i nära relation är en fenomen, hedersrelaterat våld, hedersrelaterat förtryck och kultur är en annan fenomen. För att kunna hjälpa dessa kvinnor som är utsatta för hedersvåld, vi måste kunna studera, utbilda oss, lära oss, öka vår kunskap om denna fenomen. Våld i nära relation är tyvärr ganska vanligt i Sverige, cirka 30 000 plus eller minus 1-2000. Kvinnor anmäler sina partner, pojkvän, ex-pojkvän till polisen. Och vi säger, jag brukar säga, han heter Anders. Hon heter Karin. Han utsätter henne för våld. Misshandlar henne, våldtar henne, alkoholism, våldtäkt eller mord. Men Anders blir inte utskälld, får inte klappade han axlarna. Bra, bra gjort. Han blir utskälld, han blir utfryst, han blir isolerad, han får fängelse. Och ingen vill ha kontakt med honom. Han är inte stolt över det han har gjort. Han är inte stolt att han har slagit Karin. Han kanske skäms mycket. För att samhället har isolerat honom. Men när det gäller hederskulturen, det är helt annan fenomen, helt annan sak. Fadime blev misshandlad, utfrusen, våldtagen eller i värsta fall mördad av Mohammed. Han slår henne eller våldtar henne eller skjuter ihjäl henne. Men vad blir resultatet? Kollektivet är mycket stolta över vad Mohammed har gjort. Han var en hjälte. Han har räddat familjens namn. Han har räddat släktens namn och stolthet och anseende. Och bra, bra Mohammed, du har gjort bra. Alla ordnar pengar för att hjälpa honom. Betalar till hans familj och är stolta och när han kommer ut. Som Fadimes pappa gjorde. De välkomnar honom. För att han har gjort, räddat sin familjs namn med blod. Och det här är viktigt i hederskulturen. Att man måste rensa familjens namn och anseende med blod. Och det gör de. Det här är skillnaden mellan de här två fenomenerna för att kunna hjälpa. Vi måste känna till det. Det är viktigt för myndigheterna att kan de här två meningarna.
Vad tycker du kring den svenska rättsväsendets hantering av ditt ärende, Maria?
Det här hände mig 1997. Och vid den tiden, Sverige kunde inte mycket om hederskulturen. De kunde inte, vad betyder det här? Men tyvärr, när det här hände mig, polisen gjorde absolut ingenting. Trots att 3 veckor innan Syria-attacken, jag hade polisanmält min exman. Jag ringde till polisen och bad hjälp och sa han ska döda mig. Han ska mörda mig, snälla hjälp mig. Det kom 2 poliser hem till mig. Jag fick en överfallslarm. Det var bra, mycket bra, jag kände mig trygg. Men han blev aldrig förhörd. De kallade aldrig honom. Jag sa till polisen att han planerar att döda mig. Han har förgiftat mig med en sömnmedel som jag hamnade på sjukhuset. Och jag var nedsövd i 15 timmar. Allt det här stod i min journal. Men vad gjorde polisen? Ingen förhör. Han blev inte anhållen. Och det är det han brukar säga. Jag kommer att döda dig. Ingen kommer att göra någonting. 2-3 års fängelse. Sen blir jag fri. Det var det som var sveket från denna polismyndigheterna den tiden. Men idag mycket annorlunda. Idag tas hederskulturen på största allvar. Och ungdomar och kvinnor får hjälp. Men vi behöver öka vår kunskap ännu mer.
Då tar jag den här frågan istället. År 2020 har man infört nya lagar, till exempel lag mot hedersvåld, för att ut ett barn med utreseförbud. Även tidigare införde man ett lag mot könsstympning. Tycker du, Maria, att de här lagarna är tandlösa eller gör de faktiskt någon skillnad?
Det har hänt väldigt mycket sedan 3 modiga flickor och kvinnor blev mördade. Och Sverige har lärt sig jättemycket om hederskulturen. Men bara ett exempel när det gäller könsstympning som är också en del av hederskulturen. 1982 inför där lagen kom att det var brott att könsstympa. Men det var tyvärr, sen dess bara 5 ärenden har gått på dom. Och jag hörde nog, det står på våra sociala medier, att det 6:e ärendet är på gång nu, rättegång nu. Tyvärr, lagarna finns, men att agera eller hända någonting, det är ganska sällan. Det är tyvärr så.
Det finns en fråga, den sista frågan kan det vara, men jag tycker att det är ganska viktigt och jag vill gärna att du svarar. Sedan när över 24 år tillbaka driver du föreningen Kvinnorsrätt och du är ordförande i föreningen. Vad vet de kvinnor du träffar i ditt arbete på Kvinnorsrätt om samtyckeslagen? Berätta, vad är tackliv?
Samtyckeslagen kom till Sverige, det var 2018. Jag var också med när jämställdhetsminister pratade om det och så regnade jag det. Och det var väldigt modern och progressiv lag. Alltså det betyder att om man inte har samlag med sin partner, hur mycket än, de ligger i sängen, hon vill inte ha sex. Hon får säga stopp. Därefter, då är det våldtäkt. Man kan anmäla sin partner för våldtäkt eller försök till våldtäkt. Och det är väldigt bra tycker jag. Om det inte sker på riktigt, men det är en bra verktygmedel. Men det finns någonting motsvarande som vi diskuterar ibland i våra samlingar. Och den heter tackliv. Tackliv betyder plikt. De som kommer från muslimska länder, Mellanöstern, de kan det här ordet. Tackliv betyder det är din plikt att hur som helst, vad som helst, när som helst, du måste tillfredsställa din make. Han har rätt att våldta dig när han vill. Om du inte gör det, då är du skyldig. Han har rätt att slå dig eller vända ryggen mot dig. Och det är det som är skillnaden mellan... Och när vi pratar om det här, kvinnorna som vi har och diskuterar, de skrattar. Jaha, ska jag säga nej till min man? Att jag vill inte ha sex? Jag har ingen lust? Han kommer döda mig. Jag får inte säga. Det är min tackliv. Det är min plikt. Allt det här står i sharia lagar. Jag hittar inte på mig själv. Och det är därför vi måste kämpa mot alla de här fanatismen och bakåtsträvande lagar och regler som kuvar oss kvinnor.
Ja, det är bra.
Tack så mycket. Tack för att ni lyssnade. Om någon har någon fråga, ni får jättegärna räcka upp handen och ställa frågan. Annars.
Kan svara. Om du vill svara, svara. Han nu, din
ex. Nu är
ja.
Han är i andra, i helvete. Han dog.
Okej, det är bra.
Han dog för han flydde från Iran.
Ja.
Det är därför jag är mycket tacksam för polisen. Polisen grep inte honom. Han flydde till Iran och gifte om sig två gånger och fick sitt jobb som lärare. Alltså regimen gillar brottslingar. Islamisterna i Iran gillar brottslingar. Han var hjälte. Han fick jobbet tillbaka men han dog. Tack och lov.
Ja.
Hej, jag heter Hadi. Jag tycker att det kräver mod av dig att stå här och faktiskt berätta om din sorgliga historia. Och det är modigt att du bjuder på hur hemskt det är att leva under en sådan förtryck, verkligen, det håller jag med om. Sen är jag själv muslim och min fråga där är att jag känner inte riktigt till den äkta tolkningen i islam att man ska faktiskt tvinga sin kvinna till något liknande.
Ja.
Jag känner faktiskt inte till det. Jag vet däremot den sharia-lagarna om du pratar om utifrån det iranska perspektivet så ser jag inte riktigt det som att de följer den äkta versionen av islam.
Mm.
För att jag lever själv med en fantastisk kvinna som är troende kristen och jag är muslim. Och jag har växt i en väldigt muslimsk och religiös familj. Men jag känner inte till något liknande. Så utifrån hur du beskrev det så tyckte jag att det lät som att islam uppmuntrar.
Ja.
Att mannen ska göra något liknande mot sin kvinna. Vilket jag inte riktigt håller med. För jag känner inte till det.
Ja. Tack för mycket viktiga frågan.
Ja.
Du vet, i Koranen någonstans står inte någonting om hederskultur eller hedersvåld. Jag håller med dig. Men det finns även på svenska sura eller versioner om hur en kvinna ska klä sig. Hijab är någonting som står i Koranen. Och för mig som kvinna, hijab är diskriminering. Jag kallar den för könsdiskriminering. Och det är, jag kan inte så mycket om Koran, men jag vet att innan profeten kommer i makten, blir profet, det fanns inte den typ av hijab. Men hijab betyder täcka. Hijab, alltså ordet hijab betyder täcka, att täcka sig. Varför ska en kvinna täcka sig och inte en man ska täcka sig? Varför kvinnans kropp är tabu och inte mannens kropp är tabu? Det är det som det är min kritik mot religionen, och att det tar ifrån mig min frihet. Och det står inte bara det, du vet, du är muslim, du vet mycket bättre än jag, att en man, oavsett sunnit eller shiit, en man kan gifta sig 4 gånger, ha 4 fruar samtidigt. Våra religiösa ledare hade eller har flera fruar fortfarande. En man inom shiiten kan gifta sig för 30 minuter, för en timme, för en dag, en månad, tillfälligt äktenskap, medan han har sin fru. Han kan ha 3, 4 eller 10 tillfälliga äktenskap, som här i Sverige kallas för religiös prostitution. Och när jag tittar och läser och gräver i de här, bara de här några få punkter, då kommer jag fram till det här. Det här religionen behöver. Jag har respekt för muslimer, jag har respekt för demokratiska, liberala muslimer. Men jag tycker att, jag har också många familjesläktingar som är muslimer och världslöja. Men jag tycker att islam behöver en renässans. Och denna renässansen skulle hjälpa att många miljontals kvinnor och män i muslimska länder lever bättre och mer jämställd eller jämlika relationer och liv. Så det är därför, som sagt, det står inte i Koranen eller någon hadith någonting om hederskultur. Men kvinnans kropp leder till heder och hedersvåld och hederskultur. Tack.
Tack så hemskt mycket, Maria.
Tack så mycket. Tack. Tack så mycket för att ni lyssnade på mig, och jag vill inte såra någon. Det här är min åsikt och min kunskap. Tack, tack.
Ja, det här var alltså en inspelning från Trygghetsfestivalen som gick av stapeln den 22 november 2025. Ett initiativ som Rashid El-Manasifi med sin förening Multiculti Family gjorde här i Tyresö. Och det var ett av 5 föredrag ni kan lyssna på här på Tyresöradion. Vi har spelat in 3 tidigare och 1 från själva festivalen där man får höra lite från alla som var med. Så att söker ni på Trygghetsfestival så hittar ni fler program i den här serien. Och jag som har producerat det här programmet, jag heter Ann Sandin Lindgren, och ni har lyssnat på Radio Tyresö 91,4.